الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أهلا وسهلا في فرصة رضا وينام رياض الصالحين وفي بوبرد في الوقت كابتلت عن ساكر som är förbjudna och vi började då tala om tungan, att tala förbjudet. Vikten av att akta sin tunga, att missbruka sitt tal på ett sätt som Allah Azza wa Jal då inte tycker om. Och vi nämnde att tungan är en av de, yani, vad kan man säga, farligaste av kroppsdelar. Är det inte så? Det är enklast att synda med tungan. Du kan säga ett ord som kan få dig att falla i helvetet i 70 år. Kom ihåg den hadithen. Och du kan säga ett ord som får dig att Allah Azza wa Jalla blir nöjd över dig fram till domedagen och du får gå in i paradiset. Så tungan är otroligt viktig att vakta. Att inte missbruka. Och författaren nämnde då här första kapitlet om el-riba, baktal. Och vi talade då i förra veckan om vikten av att vakta sin tunga, att kontrollera sin tunga. Och vi sa att vi i denna vecka skulle tala om baktal, eller riba. Vad är dess definition? Vad är faran av baktal? Vad händer om man baktalar? Och hur gör man toba för baktal? Och hur förhåller man sig om man sitter med någon som baktalar en broder? Allah subhanahu wa ta'ala har i Koranen varnat för baktal. I surat al-Hujurat så säger Allah subhanahu wa ta'ala وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا. Baktala inte varandra. Skulle någon av er vilja äta från sin broders döda kött? فَكَرِحْتُمُ. Det är sannoliken något som ni ogillar. وَاتَّقُوا اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ تَوَابُ الرَّحِيمُ. Så frukta Allah. Alla är den mest förlåtande. Alla är den barmhärtige. Så här nämner Allah subhanahu wa ta'ala att vi inte ska baktala varandra. Det är haram. Och Ibn Kathir nämner att det är konsensus, ijma, på att det är haram att baktala. Det är från de stora synderna. Det är inte tillåtet. Och den här synden är en synd som till och med vissa religiösa praktiserande faller in i. De kanske tar hårt på jättemånga andra saker, yttre aspekter och liknande, men de försummar den här synden. Ta lätt på den här synden. Och vissa faller in i baktal utan att ens veta om att de baktalar någon. Så det är jättefaktiskt angeläget att tala om den här synden så att man är på sin vakt, att man håller sig borta från baktal. Allah subhanahu wa ta'ala i den här versen liknar baktal vid att äta från sin broders döda kött. Yani det är lika vidrigt hos Allah, lika avskyvärt att baktala en muslim som att gå fram till sin döde broder och börja tugga på hans kropp, börja äta på hans döda kropp. Fräscht, eller? Vidrigt, eller hur? Ingenting som någon kan tänka sig. Subhanallah. Men det är lika äckligt hos Allah att baktala en muslim. Och då säger man här att på samma sätt det är haram att baktala, eller på samma sätt det är haram att äta från en död människa, är det haram att baktala en muslim. Det här tyder på att det är förbjudet. Okej? Okay? Och här nämns också en till liknelse. Varför nämner Allah denna liknelse av att baktala är som att äta från en persons döda kropp? Jo, för att när man baktalar någon betyder att man snackar skit bakom ryggen, eller hur? Och då kan personen inte försvara sig själv. Han är inte där, han hör inte och han kan inte försvara sig själv. På samma sätt som en död person inte kan försvara sig om någon börjar äta på hans kropp. Så här är liknelsen. Och också här är liknelsen om någon skulle se detta i drömmen, att en person äter från någons döda kött, så symboliserar det då baktal. Om någon äter från dig, eller någon sitter och baktalar dig. Du äter från någon annan, eller du baktalar någon annan. En symbol. Och en generell qaida, princip, det är att alla symboler, eller liknelser, alla nämner i Koranen, är också liknelser som ska tolkas på samma sätt i drömmar. Om en person skulle ha en sådan sanndröm. Så man ser sig själv till exempel äta för någon i drömmen. Det betyder att man baktalar någon. Och vice versa. Ja. Och hadithen om baktal, de är jättemånga. Men författaren nämner några stycken här. Vi ska se här. Ja. Det första är hadith Abi Huraira radiyallahu anhu. Där profeten alaihi salatu wassalam sa till sahaba att tadruna mal ghiba. Vet ni vad baktal är för någonting? Och då så sa sahaba Allahu wa rasuluhu a'lam. Av respekt så brukade de säga Allah och hans profet vet bäst. Och då så sa han, det är att du nämner din broder med det han ogillar. Det är att du nämner din broder med det han ogillar. Och i vissa hadither tillägget i hans frånvaro. Okej? Och då så säger sahaba, men ja Rasulullah, om det vi säger stämmer, det finns hos honom. Då så sa han, då har ni baktalat honom. Och om det inte stämmer, då har ni förtalat honom. Ja? Om det stämmer, då har ni baktalat honom. Och om det inte stämmer, då har ni baktalat honom. Ja. Så här är då definitionen av baktal. Jätteviktigt. Vad är den islamiska definitionen av baktal? Det är att nämna någonting om en broder eller syster bakom dennes rygg i dess frånvaro som är sant. Som personen skulle ogilla att du nämner i dess frånvaro. Även om det är sant. Det är baktal. Vissa tror att baktal det är att sitta och ljuga om folk, snacka skit om folk, hitta på saker om folk. Nej, det är förtal. Det är steget värre. Det är buhtan. Då har du fallit in i någonting ännu grövre. Baktal är att säga saker om folk som de inte tycker om. Och då säger Ibn Uthaymin, du talar illa om personens religiösa aspekter, personens karaktär, personens utseende eller personens familj eller någonting sånt. Det är hans status eller liknande. Du nämner saker som personen ogillar att du eller ogillar att folk ska nämna i hans frånvaro. Och det här är jätteviktigt. För vissa kommer med det argumentet, men det är sant. Vadå? Du sitter och säger, man, kolla här, han äter fett mycket och han sover fett mycket och den här killen han skojar fett mycket. Det kanske är sant, men det är baktal. Du får inte säga så. Även om det är sant, 100%. Han äter mest, han sover mest, han skojar mest, men det är baktal. Du får inte nämna det. För han skulle inte gilla att du sitter och säger så i hans frånvaro. Och då kommer shaitan till vissa och säger, ja, när man säger till folk och säger, men jag är beredd att säga det i hans ansikte. Ni har hört det. Vadå baktal? Jag kan säga det till honom nu. Du har ändå baktalat honom. Det här är definitionen av baktal. Att du nämner någonting av din broder som han ogillar att ska nämnas i hans frånvaro. Även om det är sant. Det här för oss till en jätteviktig fråga, mina älskade bröder och systrar. Och det är att vi måste vara försiktiga när vi pratar om andra människor. Andras privatliv. När du säger någonting om en person, tänk, skulle min broder eller syster gilla att jag nämner detta? Har jag rätt att sitta och prata om en annan persons familj? En annan persons status, äktenskap, giftermål, skilsmässa, problem? Har jag rätt att göra det? Tycker den här personen om att jag gör det? Om svaret är nej, då hans, lägg ner. Är du osäker? Prata inte. Eller hur? Kom ihåg den här hadithen. Jag prata väl eller var tyst? Är du osäker? Var tyst. Men vissa tycker om al-qil wal-qal. Vet du vad det är för någonting? Allah subhanahu wa ta'ala, som han nämns i hadithen, kariha lakum al-qil wal-qal. Allah hatar för er qil wal-qal, yani skitsnack. Han sa, hon sa. Skvaller. Allah hatar skvaller. Och det är inte från en muslims egenskap att sitta och skvallra om andra människor. En update på vad som händer i folks liv. Det är none of your business. Yani, prata inte om andras privatliv. Ja? Min husnul islam, min martarkuhum ala ya'ni. Profeten a.s.w. sa för en persons goda islam är att han lämnar det som inte berör honom. None of your business, khalas. Prata inte om andras liv. Fråga inte om andras liv. Låt folk vara. Låt folk leva sina liv. Du har ingenting med deras liv att göra. Hänger ni med? Om det inte är uppenbara saker. Yani, fulan har gift sig, khalas. Det är någonting man sprider. Eller någon har skilt sig, kanske någonting som man... Yani, det är officiellt. Men prata om varför, orsaker och... Yani, sitta och spekulera och andras problem och andras liv. Nej, du har ingenting med det att göra. Sköt dina egna angelägenheter. Och låt folk leva i fred. Förstår ni? Så Baktal är då att man nämner någonting i personens frånvaro som denne ogillar. Om man nämner någonting som personen ogillar i dess närvaro, då är det sebb. Att man typ, vad säger man, svär eller man kränker personen. Man retar personen, kränker personen, vilket också är haram. Det är inte heller tillåtet i islam. Som profeten alaihissalam sa, sibabul muslim fusuq. Att svära eller kränka en muslim är synd. Baktalar muslim är haram, det är synd. Och om det man säger om personen inte är sant, då har man förtalat personen. Vet du vad straffet för förtal är i nästa liv? Abdullah bin Amr radiyallahu anhuma nämnde att profeten alaihissalam sa att den som säger någonting om en troende som inte är sant, Matayib, säger någonting om en troende som inte är sant, kommer Allah låta vara i blodbaret av helvetet. Yani folket i helvetet som brinner, deras hud brinner sönder, det kommer ut blodvar från deras sår som rinner ner i helvetet. Där kommer de att vara i helvetet, under de här människorna, i deras blodvar, tills de ångrar sig för det de har sagt. Den som säger någonting, alltså en sak, om en troende som inte är sant. Men idag, du ser folk på sociala medier, de bryr sig inte att säga vad som helst om vem som helst och sprida vad som helst, propaganda om vem som helst. Någon annan sa, men jag tycker om han är keff, det är inte rätten att förtala en människa. Wallah, inte ens din fiende får du förtala. Får inte ljuga om en annan människa. Det är inte tillåtet i islam. En muslim ska vara rättvis. Allah säger i Koranen, låt inte ert hat leda er till att vara orättvisa. Som är rättvis. Även om du pratar om dig själv eller din familj, dina nära och kära, du måste alltid vara rättvis. Är ni förstått? Muslim är alltid rättvis. Tala, tala sanning. Tala rätt. Den andra hadithen som författaren nämner relaterat till baktal är hadith Abi Bakr radiyallahu anhu, där han säger att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam predikade för folket i Yom al-Nahr, yani Eid-dagen, khutbat al-wada', profetens avskeds hajj alaihi salatu wasallam. Så talade han till folket och då så sa han i denna kända khutba, ala inna dima'akum, är inte ert blod, wa amwalakum, eran egendom, wa a'radakum, och eran heder, haram, de är heliga. Så som denna stad, denna dag och denna månad. Har jag förmedlat budskapet? Ja, du har förmedlat budskapet. Och denna hadith finns Bukhari muslim. Och som Ibn Uthaymin säger, att den här khutban, det var, eller de tal som profeten alaihissalam gav i hajj, det var de tal där det fanns mest närvarande. För att det sägs att det var 100 000 sahaba som var med honom i denna hajj. Så han predikade här för 100 000 sahaba. Och vad är budskapet? Att muslimerna ska värna om varandras liv, blod. Alltså liv och blod, samma sak. Två egendom och två eller tre heder, eller arab. Och vad innebär detta? Att du som muslim inte får skada en muslim med orätt. Får inte ta hans liv, får inte dräpa, ta en muslims liv med orätt. Du får inte såra en muslim på något sätt. Två, du får inte ge dig på en muslims egendom genom att stjäla, genom att lura, bedra, genom att kräva mutor och liknande saker som tyvärr vissa gör. Ränta. Allt det här är dulm. Du tar en persons pengar med orätt. Skatt. Och liknande saker. En persons pengar är hans pengar. Man får inte ta en krona med orätt. Då kommer du stå till svars på dom idag. Och tre, en persons heder är också helig. En muslims heder är också helig. Det vill säga, du får inte kränka en muslim. Allah Azza wa Jalla har ärat muslimen, eller hur? Allah har upphöjt muslimen och ärat muslimen. Vem är då du att komma och kränka muslimen? Den som Allah har ärat. Blir det inte fel? Så du får aldrig kränka en muslims heder genom att baktala personen, förtala personen, smutskasta personen, anklaga personen för saker som inte stämmer och så vidare. Utan muslimen måste högaktas och muslimen måste äras. Och hur helig är muslimens heder? Lika helig som Mekka. Lika helig som månaden av hajj. Och lika helig som dagen av Eid. Subhanallah. Så i en liknande hadith, vi hade den i khutban här, en väldigt vacker hadith som Sheikh Albani nämner att vara autentisk, så gick profeten alaihissalam runt Kaaba. Han gjorde tawaf. Och så säger han till Kaaba, hur mäktig är du inte? Alltså hur vacker är du inte? Hur gott doftar du inte? Hur fin är du inte? Men wallahi, vid honom i vars hand som min själ vilar, så är muslimens blod, heder och egendom heligare än det. Yani, vad skulle vi idag säga om någon ställer sig och slår sönder Kaaba? Skulle vi bli glada eller arga? Alla skulle flippa, alla skulle bli panik, eller hur? Men varför är vi likgiltiga när någon slår sönder en muslims heder? Hänger ni med? En muslims liv, egendom och heder är en heligare än Kaaba. En muslim, vem det än må vara av våra 1,7 miljarder bröder, är heligare än Kaaba hos Allah subhanahu wa ta'ala. Så det gäller att värdera, upphöja muslimerna, högakta muslimerna, respektera muslimerna, tala om muslimerna på ett ärofullt sätt och inte kränka varandra. Tala lågt om varandra. Den tredje hadithen som också illustrerar faran av baktal är en hadith som berättas av Aisha radiyallahu anha. Att hon sa, jag sa till profeten alaihissalatu wassalam, hasbuka min Safiya kada wa kada. Kolla på Safiya, typ hon är så. Och då så säger vissa som berättar hadithen, hon syftade på att Safiya var kort. Alltså profetens fru alaihissalatu wassalam, Safiya. Hon syftade på att hon var kort. Och då så säger profeten alaihissalatu wassalam, du har sagt ett ord som om det skulle blandas med haven skulle det ändra på dess smak. Taib. Här Aisha säger felaktigt på ett nedlåtande sätt om Safiya, kolla vad kort hon är. Kolla vad kort hon är. Är det så här värsta, stora, grova anklagelsen eller baktal? Kolla vad kort hon är. Men det var ett så kränkande, så fult ord, baktal, att om det här ordet skulle blandas med haven så skulle hela haven ändra smak. Eller skulle smaka äckligt. Subhanallah. Allah musta. Det är allvarligt, eller hur? Och det var en annan gång också, Safiya, ni vet, hon kom från Bani Israel. Hon var från Haruns ättlingar. Och hon var profetens fru, alaihissalatu wassalam. En gång så fick hennes kamel någon skada. Hon kunde inte rida på den. Och då säger profeten alaihissalam till någon annan av hans fruar, kan hon få rida tillsammans med dig eller på någon av dina kameler? Och då säger hon, vad då ska den här Yahudia, ska den här judinnan få rida på min kamel? Han blev så arg att han bojkottade henne för det här ordet i flera månader. Han ville inte ens prata med henne för att hon hade sagt det här ordet. Hon var judinna, men hon sa det på ett kränkande sätt. Förstår ni? Så ibland, det är inte bara så att ja, det är sant. Nej, du säger det på ett nedlåtande sätt. Personen är kort kanske, men du får inte säga på ett nedlåtande sätt. För alltså om du säger så här, ah, kolla vad kort hon är, kolla vad tjock hon är, kolla vad... Du vill skapa en dålig bild om din broder eller syster hos någon annan. Och det är en full gärning, det är en dålig gärning. Det får man inte göra, som han alla. Så baktal, det är inte bara att man sitter och snackar skit om folk, stora allvarliga saker. Det är att du säger saker, kolla vad kort hon är. Då kan ju någon säga det här argumentet, men det är sant. Eller annars, det är baktal. Du får inte säga så. Personen ogillar att du säger så. Alla, säg inte så. Allah musta. Och det visar också att det här med baktal, det påverkar. Det är äckligt, det är vidrigt. Och därför en gång så satt också profeten alaihissalatu wassalam, och han kände en unkel doft. Det kom en unkel doft. Så äckligt, det är så ruttet. Så sa han, vet ni vad det här är för någonting? Så sa han, det här är doften för de som sitter och baktalar. Men Allah gjorde det till någonting yani, fysiskt man kunde känna av, den här vidriga doften. Att folk satt och baktalade någon, det kom en vidrig doft yani, som luktade ruttet. Subhanallah. Och lyssna också på denna hadith. Det berättas från Anas radiyallahu anhu att då Rasulullah sallallahu alaihi wasallam togs upp på himlafärden, så såg han ett folk som stod och rev sig själv, rev sönder sina ansikten och sina bröst med naglar av koppar. Naglar av koppar stod de och rev sönder sina ansikten och sina bröst. Och då sa han, ja Jibril, vilka är dessa? Och då så sa Jibril, det här är de som äter människornas kött, alltså baktalar folk. Och yaqa'una fi aradihim, och de som också ger sig på deras heder. Och den här hadith finns i Abu Dawud. Så kolla. På himlafärden fick profeten alaihissalam se folk som straffas i Barzakh i väntan på domedagen. Ni vet det finns där dunya, det här världsliga livet. När man dör är man i Barzakh, man väntar på Yom al-Qiyama. Och sen är det där al-Akhira, det kommande livet. I Barzakh när man dör, då börjar ens hisab, ens räkneskap, ens belöning eller en straff. Så vissa människor som dör fröjdas och belönas och vissa andra straffas och torteras. Och här är ett av de straffen som drabbar baktalare och folk som ger sig på andras heder och kränker andra människor. Att de kommer att stå i väntan på domedagen och riva sönder sina ansikten och sina bröst. Låter det kul? Jag vill bilda och Allah skydda oss. Den sista hadithen författaren nämner i detta kapitel, det är hadith Abi Huraira radiyallahu anhu, där Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa: "Kullu al-muslimi 'ala al-muslimi haram, damuhu wa 'irduhu wa maluhu." Varje muslim är haram för en annan muslim, hans blod, hans egendom och hans heder. Och det liknar hadithen som vi nämnde om hajj. Yani, hur ska vi förhålla oss till varandra? Vi ska se varandra som haram, alltså heliga, förstår ni? Du får inte kränka en muslim, du får inte ta en muslims pengar och orätt, och du får inte skada en muslim. Den här inställningen ska man ha. Din broder ska känna sig trygg med dig. El muslimu men salim al muslimuna min lisani wa yadi. Den sanna muslimen är den som du kan känna dig trygg med. Att han inte kommer skada dig med sin tunga och inte kommer skada dig med sin hand. Och riba, baktal, har också vissa asbab, vissa orsaker. Varför baktalar folk varandra? Vet ni? Är det någon som vet? Varför smakar folk skit om andra? Va? Ahsant, för att höja sig själva. De tror att genom att kränka någon annan så kommer de själva att stiga upp. Det är som att klättra på någons rygg. Förstår ni? Sänk honom och du kommer upp. Och det är jättevanligt på jobbet. Ni har säkert sett det på jobbet. Hur mycket folk snackar skit om varandra. Speciellt till chefen. För att chefen ska tycka om dem. Och kanske de ska få lite bättre position. Lite mera timmar. Lite högre lön eller någonting sånt. Alla måste här. Vissa av stället sa en väldigt fin sak. De sa om du ser någon. Eller om någon pratar skit om andra med dig. Vet att de pratar skit om dig med andra. Är ni en skitsnackare? Tro inte att du är skonad från honom. Att du är privilegierad att han sitter och pratar illa om andra med dig bara. Nej. Pratar han illa om andra till dig, kommer han också prata illa om dig till andra. Det är en generell princip du ska ta. En skitsnackare är en skitsnackare. Baktalare är en baktalare. Och han har inga gränser. En annan orsak till att folk också faller in i riba är att folk vill skoja. De vill skämta. Jättevanligt idag, man skojar om andra, man skämtar om andra, man kränker andra. Och på andras bekostnad, reta andra människor. Vissa gör det i ansiktet, mobbar andra, retar andra. Jättevanligt, eller hur? Man ger varandra öknamn. Eller man mobbar varandra helt enkelt. Och till och med, lille SF, det finns bland vuxna människor. Har ni sett det? Det är sjukt, valla. Jag tycker det är kul att sitta och skratta, men det är inte halal. Du får inte göra det i islam. Du får inte sitta och reta och mobba andra människor, skoja på andras bekostnad. Det kan också vara el-hesed, att man sitter och baktalar folk på grund av avund. Man avundas någons ekonomi, någons dunja, någons skönhet. En kvinna är jättevacker, hon avundas henne, så de sitter och pratar illa om henne, försöker sänka henne för att de inte är lika vackra som henne eller inte har det som hon har och så vidare. Det kan hända. Eller broder, samma sak med en annan broder. El-hesed, att man är avundsam. Allah skydda oss. Det kan också vara att man har för mycket fritid. Man har ingenting att göra. Så man vill döda tiden genom att sitta och prata illa om andra människor. Och baktal är också en konsekvens av svag iman. Den som baktalar andra har svag iman. Han har svag tro. Så är det bara. Och vad är beviset på det? Jo, beviset på det är att profeten sallallahu alaihi wasallam sa att ingen av er är en santroende, la yu'min ahadakum. Tills vad? Tills han älskar för sin broder det han älskar för sig själv. Ja? Och vem skulle tycka om att folk sitter och pratar illa om dig bakom ryggen? Skulle någon av oss tycka om det? Nej. Då ska du inte heller tycka om det för din broder. Och att du inte gör det, du tycker inte om det för din broder, du har noll respekt för din broder eller syster och sitter och baktalar personen, tyder på att du inte önskar det goda för din broder, du önskar för dig själv. Och det tyder på att du har en svag iman. Din iman är daif, den är svag. Så den personen ska göra tauba till Allah subhanahu wa ta'ala. Och profeten a.s. har ju också sagt i en hadith att låt den som vill räddas från helvetet och gå in i paradiset dö i ett tillstånd där han tror på Allah, och låt han bemöta folk med det som han själv vill bli bemött med. Yani behandla andra så som han själv vill bli behandlad. Och den hadithen finns i Sahih Muslim. De här två haditherna är jättemäktiga. Ett, du ska önska för din broder det du önskar för dig själv. Taib. Och det här är ord som är enkla att säga. Jag har sagt det här förut. Men i praktiken, att önska och älska för sina bröder det man önskar för sig själv, det är svårt. Det betyder att man faktiskt gör dua för sina syskon hela tiden. Man försöker hjälpa sina syskon hela tiden. Man lider med sina syskon som lider. Man bryr sig. Det är tecken på att man faktiskt önskar för sina bröder det man önskar för sig själv. Och två, att man sen bemöter folk med det som man själv vill bli bemött med. Yani behandla andra så som du själv vill bli behandlad. Också, mashallah, mycket vackra yani principer som islam har lärt oss. Vi ska ta ett till kapitel som är väldigt kort här. Och det är förbudet av att sitta och lyssna på baktal. Och att beordra den som baktalar någon att sluta upp, att fördöma personen. Och om man inte kan det så ska man lämna denna sammankomst. Säger Imam Nawawi. Okej? Yani, någon kanske säger, jag baktalar inte folk. Men du sitter med folk som baktalar andra. Då är du medskyldig. Du är en baktalare. Om du sitter och skrattar. Taib. Så vad ska man då göra? Man ska se ifrån. Man ska se till, man ska se stopp. Okej? Och här nämner Ibn Uthaymin, antingen ser du ifrån hårt. Taqillah, det här är haram, det här är en stor synd. Jag tauba till Allah. Eller du säger ifrån på ett mjukare sätt. Lite wa'd. Eller så här får vi inte göra, personen är god och så vidare. Tre kan du inte, du måste gå därifrån. Eller du säger ifrån och de fortsätter. De skrattar åt dig, så vilket vissa idioter gör. Du säger åt dem att det här är haram, det här är fel. Så aha, du är extremist. Alltså, gå därifrån. Alltså, jag ska inte sitta med. Gör man inte det, då är man medskyldig. Okej? Och författaren nämner här lite verser. Allah subhanahu wa ta'ala säger وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ. Att om de hör yani lagu, tungt, onödigt snack, så vänder de sig bort. De troende sitter inte med folk som snackar skit, som snackar om onödiga saker, dumma saker, utan de vänder sig bort därifrån. وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ. De vänder sig bort från lagu, yani falskt tal och dåligt tal. Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Allah säger att hörseln, synen och hjärtat kommer alla att frågas ut. Allah kommer fråga dig om vad du har hört på domedagen. Om du bara sitter och lyssnar på folk som snackar skit, Allah kommer att fråga dig på domedagen vad du gjorde åt saken. Och Allah säger också, och om du ser dem som sitter och pratar, om du ser dem som sitter och pratar på ett dåligt sätt om våra verser, vänd dig då bort från dem tills de byter samtalsämne. Och om shaitan får dig att glömma, så ska du inte sitta kvar med dessa människor, dessa förtryckande och orättvisa människor. Man får inte sitta om folk, med folk som sitter och pratar om haram, folk som sitter och baktalar andra, som gör narr av andra, sitter och pratar om bidda och liknande saker. Du ska inte sitta med dem. Gå därifrån. Eller säg åt dem att sluta upp med det de håller på med. Abu Darda berättar också att profeten a.s. sa: den som försvarar sin broders heder, Allah kommer att försvara hans ansikte från helvetet på domedagen. Subhanallah. Om du försvarar din broders heder i hans frånvaro, så kommer Allah att skydda dig från helvetet på domedagen. Och det här är en generell princip. El-jaza'u min jins al-amal. Att det du gör kommer tillbaka. En princip som genomsyrar hela religionen. Att det du gör kommer tillbaka. Och det vet vi alla. Till exempel, du har rahma mot folk. Allah har rahma mot dig. Eller hur? Du är förlåtande mot folk. Allah är förlåtande mot dig. Du är givmild mot folk. Allah kommer vara givmildare mot dig och så vidare. Det genomsyrar hela religionen. Och samma sak här. Du försvarar din broders heder i hans frånvaro. Allah kommer att skydda dig från helvetet. Och en liknande hadith. Men nasara akhahu. Den som ger seger till sin broder. Den försvarar i hans frånvaro. Kommer Allah att ge seger för dunya wal akhir. I detta liv och i nästa liv. Subhanallah. Och det här är något som vi alla söker. Att Allah ska hjälpa oss och underlätta för oss. Så försvara din broder i hans frånvaro. Om du sitter med någon som börjar snacka skit om någon, säg någonting negativt och kränkande, säg stopp. Så får du inte säga. Tala gott om personen, gör toba och så vidare. Och ett exempel på det är hadithen som författaren nämner från Utban ibn Malik radiyallahu anhu i en lång hadith, en känd hadith, där profeten a.s. stod för att be. Och då så sa man, vart är Malik ibn Dukhaytham av Dukhshim och Dukhshim. Och då så sa en person, det här, eller han är en hycklare som inte älskar Allah och inte älskar hans profet. Den här personen är en hycklare som inte älskar Allah och inte älskar hans sändebud. Och då så sa profeten a.s. säg inte så om honom. Ser du inte att han har sagt la ilaha illallah? Ja, och han sa det och sökte Allahs ansikte. Och Allah har gjort elden haram för den som säger la ilaha illallah och söker Allahs ansikte genom Allahs belöning och välbehag. Och denna hadith finns Bukhari och Muslim. Den här kom en grov anklagelse. Bara sådär. Han är inte här, han är en hycklare. Han är munafiq. Då försvarade profeten honom a.s.w. Vi kan inte säga så. Han är en person som har sagt la ilaha illallah. Han är Muhammad Rasulullah. Han är en uppriktig person. Du kan inte gå och kalla honom för hycklare. Det är mycket allvarligt. Så han försvarade honom. Vilket man ska göra. Och den sista hadithen är också från Ka'b ibn Malik radiyallahu anhu. I den långa hadithen. Då han, om hans toba. Då satt profeten a.s.w. en gång tillsammans med sahaba i Tabuk. Och då säger någon, vad hände med Ka'b ibn Malik? Och då säger en man från Bani Salama, ja Rasulullah, typ han sitter hemma, tror att han är någonting och sitter och kollar på sina kläder, sina fina kläder. Ja, ett väldigt kränkande ord, alltså baktal. Och då så sa Mu'ad radiyallahu anhu, bi'sa ma qult. Vad fult, eller vad dåligt det du sa är. Bi'sa ma qult, wallahi ya Rasulullah, vi känner bara till gott från honom, yani Ka'b ibn Malik. Och då så var profeten tyst alaihi salatu wassalam. Vilket indikerar på att profeten alaihi salatu wassalam godkände det som mannen sa. Yani det som Mu'ad radiyallahu anhu sa. Så vad hände här? Man satt med profeten alaihi salatu wassalam. Någon nämner Ka'b ibn Malik på ett negativt sätt. Okej? Okay? Och Ka'b ibn Malik är en nobel sahaba. Men han gjorde ett misstag. Han gick inte ut i jihad. Så någon nämner honom som på ett kränkande sätt. Och Mu'ad radiyallahu anhu, vad gjorde han? Försvarade honom. Direkt. Och inte bara försvarade honom. Utan han nämnde också att vi känner bara till gott från honom. Och det bevisar att om du sitter med någon som baktalar en muslim. Säg åt dem att sluta upp. Och nämn personens goda sidor. Sluta upp med det här. Vad snackar du om? Personen är bra. Personen ber. Personen. Förstår du? Prata inte illa om människan igen. Så vi ska ta en sista grej innan vi avslutar. Och det nästa vecka kommer vi inshallah tala om när det kan vara tillåtet att göra riba, att baktala en person. Om det finns ett behov att nämna en persons brister. Till exempel en person vill gifta sig och kommer och frågar, vad vet du om den här personen? Den här brodern har friat till mig. Då måste man säga det man vet om personen. Inte för att kränka personen, göra narr av personen, utan för att det är den andras rättighet att få veta det. Någon broder kommer till mig och säger, jag vill göra business med den här personen. Han vill att jag ska investera några 100 000. Vad tycker du? Och jag vet att personen är oärlig, personen har massa skulder, personen går till lita på. Jag säger, tyvärr, jag råder inte med det. Den här personen har problem. Och nämner problem. Det är inte för att baktala personen. Hänger med? Då är det tillåtet. Då faller det in under nasiha. Det faller in under att ge uppriktiga råd. Men det kommer vi inshallah prata mer om nästa vecka. Idag vill jag bara avrunda med en viktig sak. Och det är, hur gör man toba om man har baktalat någon? Och jag tror att vi alla har någon gång fallit in i något form av baktal. Hur gör man toba? Hur ångrar man sig? Det första är att man måste lämna baktalet. Är man en skitsnackare så kan man sluta snacka skit. Så enkelt är det. Du kan inte fortsätta prata illa om folk och säga hur toban är. Utan el-iqla'. Du fortsätter inte med det du gör. Det är ett grundläggande villkor för toba. All toba. Yani någon yazina har flickvän. Han säger staghfirullah. Och sen han har kvar sin flickvän. Jämfram. Funkar det? Nej. Någon röker. Röker. Säger staghfirullah, staghfirullah. Fortsätter röka. Funkar det? Nej. Det första, staghfirullah, kasta paketet. Det första, kasta paketet. Kasta dina sigtandera, kasta allting. Kallas. Eller klar, du lämnar synden. Helt och hållet. Har du flickvän? Kallas. Lämna henne. För gott. Andra, en nedem. Att du ångrar dig. Du känner ånger. Profeten alaihissalam, han sa nedem huwa toba. Ånger är toba. Man måste ångra sig för synden. Du kan inte bara känna, men kallas, jag slutar synda, men jag kunde lika bra fortsatt, jag älskar det, det var kul att synda. Nej, känn ånger. Känn ånger för det du har gjort är fel. Allah har gjort det haram. Du kan inte tycka att det är något positivt. Du måste känna att det här du har gjort är fel. Och tre, intala dig själv att inte falla tillbaka till synden. För någon kanske lämnar synden, ångrar sig. Men tänk, jag gör den imorgon. Nej, det är inte toba. Jag gör den imorgon, det är inte toba. Utan inställningen ska vara, jag ska aldrig göra det. Ja, det här ska vara din inställning. Sen, om du skulle råka falla in i synden igen, det är en annan sak. Men du utgår ifrån att du inte ska göra det. Och sen, människan är svag, man kan falla tillbaka på samma synd. Då gör du bara en ny toba. Men man ska inte göra den här fake-toban. Att man fortsätter synda, eller man vet att man kommer göra den imorgon, spelar ingen roll, man är likgiltig, nej, utan intala dig själv att inte göra om synden. Och sen kommer vi till det fjärde villkoret, och det är lite klurigt, och det är istihlal. Om du har baktalat en person, förtalat en person, beljugit en person, så ska du göra upp med personen. Du ska be personen om förlåtelse. Och det här kan vara jättesvårt, eller hur? Profeten alaihi salatu wasalam, han sa att den som har förtryckt sin broder i hans heder eller någonting annat ska be honom om ursäkt innan dagen kommer, den domedagen, där varken guld eller silver kan hjälpa honom. Utan om man har goda gärningar kommer det tas från honom och ges till personen. Och om man inte har goda gärningar kommer man ta från personens synder och kasta på den som då har syndat. Och den här hadithen som vi har. Så kolla här. Den som har förtryckt en broder. Madalama, han har förtryckt en broder eller syster. Ska faleta hallelhu. Han ska göra upp eller be om ursäkt. Rädda ut situationen. Eller be om ursäkt. Innan domedagen. För på domedagen, du kan inte komma och säga förlåt. Alltså, det är för sent. Utan då får du betala böter. Och vad är böter? Det käraste du har och det enda du har. Och din enda nyckel till paradiset, dina goda gärningar. Och du vet, goda gärningar, hasanat på domedagen. Du vill inte ens ge bort en hasanat till din egen mamma på domedagen. Om du har 100 miljarder hasanat, du vill inte ge bort en enda till din mamma eller pappa på domedagen. Till dina egna barn. För att du är så skräckslagen på den dagen. När dina gärningar ska vägas på domedagens våg. Och det avgör om du ska hamna i paradiset eller helvetet. Varenda hasanat du håller fast vid den. Eller hur? För Allah är så arg på domedagen. Han aldrig har varit och aldrig kommer att vara efter den dagen. Och det är skräck på domedagen. Till och med profeterna säger nefsi, nefsi. Ja, idag tänker jag bara på mig själv. Förutom profeten Muhammad alaihissalam. Som säger ummati, ummati. Men shahid är att man måste göra upp i det här livet. Innan det att man möter personen på domedagen. Där förlåtelse och ursäkter inte hjälper. Utan då handlar det om att du kommer få betala böter. Med att ge dina hasanat till personen. Eller i värsta fall om dina hasanat tar slut. och du fortfarande har skulder mot folk för att du har förtryckt dem, baktalat dem, så kommer de att få kasta sina synder på dig. Och därför nämndes det att vissa kommer på domedagen med berg av belöning. Yani berg av belöning. Men de har gjort så mycket förtryck, de har slagit folk, de har förtryckt folk, de har tagit folks pengar. De kommer få börja betala med sina hasanat till folk. Och om deras hasanat tar slut innan de har betalat, kommer folk att få kasta deras synder på dem tills de kastas i helvetet. Det här är al-muflis, den som är bankrutt på domedagen. Bankrutt, yani, han kommer med berg av hasanat och vad hamnar han? I helvetet. Varför? För han förtryckte folk i det här livet. Och den här hadithen, det är en tankeställare. Du kan sitta och snacka skit hur mycket du vill om folk. På Facebook, sociala medier, baktala folk, göra narr av folk. Men, vet du inte att du har änglar som skriver? Eller hur? Personen kan inte göra någonting, han kan inte försvara sig. Men det finns en domedag, subhanallah. Är du inte muslim, tror du inte på domedagen? Tror du inte på att dina gärningar, dina uttalanden skrivs ner? Du kommer stå till svars för dem på domedagen. Tror du att det är halal att sitta och prata så här om en muslim? Eller det är haram? Det är en av de stora synderna. Och därför det finns en berättelse. Någon kom till Hassan al-Basri, den stora kända mannen från Tabi'in. Och sa att det finns en person som baktalade, han sa så om det. Så han tog ett fat och fyllde det med frukt. Så sa han, snälla gå och ge det här till personen. Och säg till personen, det här var det minsta jag kunde ge dig som tack för att du ger mig dina hasanat. Skönt, eller hur? Bästa inställningen. Du ger mig dina hasanat, det bästa du har. Jag har inte mycket pengar jag kan ge dig, men ta lite frukt som en gåva i alla fall. Ja? Som han alla. Och därför ibland, ibland folk snackar skit om en, de ljuger om en, man får ha is i magen. Man vet, det finns en domedag. Alltså, alhamdulillah, jag har behov av hasanat på domedagen. Vi tar det på den dagen. Men, tillbaka till frågan då. Om du har baktalat någon person, gör toba. Ångra dig, sist tack för Allah, be Allah om förlåtelse. I framtiden, baktala inte folk. Men, om det då kan vara känsligt att gå och be en person om förlåtelse. Säg broder, vad jag snackar skit om dig. Det kan vara känsligt. Och de lärde sig att om det leder till en större splittring eller hat mellan bröderna, så ska man inte göra det. För att islam uppmuntrar till bröderskap. Och ibland om du går till en person och säger, jag pratade illa om dig, jag ljög om dig, jag förtalar dig. Han kommer säga, men audbillah, jag kommer aldrig mer prata med dig. Hänger du med? Och då säger de lärda, då ska man inte berätta för personen. Okej? Okay? Utan vad man gör istället är att man i de sammankomster där man förtalat personen, baktalat personen, istället i framtiden talar gott om personen. Ja, du ändrar och talar gott om personen. Du gör dua för personen. Okej? Okay? Istighfar, dua för personen. Och inshallah, Allah kommer se till att han förlåter dig på domedagen. Okej? Okay? Eller vad man kan göra också, att man skriver ett anonymt meddelande. Skriver en lapp till personen eller någonting. Anonymt konto någonstans, sociala medier. Säg broder, syster, wallah, förlåt mig, jag var en vilse person, jag blev missledd av andra, jag pratade illa om dig, jag trodde illa om dig, kan du förlåta mig? Och inshallah, de flesta människor är godhjärtade och förlåter. Och så länge en person sträcker ut handen och ber om förlåtelse, man ska vara förlåtande. Alhamdulillah. Vi vill inte att någon går till helvetet på grund av oss, eller hur? Skulle du vilja att någon går till helvetet på grund av att du ska få 10 hasanat på domedag? Nej. Vi vill inte att någon hamnar i helvetet. Om du har rahma, Allah kommer ha mer rahma mot dig. Om du är förlåtande, Allah kommer ha mer förlåtande mot dig. Så länge folk ber om förlåtelse, folk ångrar sig, alltså, vi förlåter dem. Det tycker jag är den korrekta inställningen. Du kan vara ja, du kan säga nej. Vi tar det på domedagen. Men Allah, varför? Det är muslimska rahma, eller hur? Profeten Ali som förlät han inte Ahlul Mecca som stred mot honom i 23 år. Han förlät dem, eller hur? Idhab wa antum tulaqa. Vad tjänar vi på att folk straffas? Var rahma mot folk. Var barmhärtig. Så, en shahid i alla fall är att har man baktalat någon så ska man sluta upp med det. Och man ska vara försiktig med vad man säger i framtiden. Och man ska göra toba, ångra sig. Och gärna sluta upp med det man gör. Om muslimen ska tala väl eller vara tyst. Inte kränka någon. Utan vara försiktig. Och som han alla har hört att vissa, som jag nämnde i början, de tar lätt på den här synden. De lägger fokus på detaljer i religionen. Ah, man får inte ha bilder på barnleksaker, man får inte ha dit, man får inte äta E-nummer. Men sen de sitter och pratar skit om folk. Det är en kabira, det är en stor synd. Subhanallah. Konsekvenserna som du får. Hur mäter vi, hur värderar vi saker och ting i livet? Se saker som de är. måste ta saker och ting på allvar. Allah al-musta'an. Är det någon som har någon fråga om ämnet? Väktaren där bak. Mohammed.
Det finns vissa som gör det som du säger, att om du söker råd i en broder, man säger till exempel, gör inte business med den här personen, jag har hört så och så. Men det är mer av det förut, det är inte något som man vet om det är sant eller inte. Det är tillåtet.
Så bara säga först, det fanns frågor från tjejerna. Om de har frågor så får de skicka dem på lapp. Eller på, vad heter det? På mixen. Namn, det är en jättebra fråga. Du hör att någon vill göra business med någon. Och du har hört rykten om en person. Att han har skulder, han är hit och dit. Och du går och säger de här ryktena. Varnar dig, akta dig för honom, akta dig. Jag har hört sig och så. Det är inte heller bra. Man kan kanske säga om... Det beror på. Alltså är de rykten som har en grund, kommer från en pålitlig person, då kan man säga kolla upp vissa saker. Jag har hört vissa saker, kolla upp det. Men du kan inte utgå från att det är fakta. Rykten, det är löstagande ord som det är sant, det är fakta. Nej, utan man får vara försiktig. Det kan hända att du sabbar för en person någonting som inte stämmer. Det kan hända en konflikt mellan två människor. Du har hört ena sidan men inte andra sidan. Och sanningen är att faktiskt den som det har talats illa om har rätt och den andra har fel. Men man vred på sanningen. Det händer. Jag har hört många sådana här fall där folk kommer och gråter över en annan person och sen visar det sig att den som gråter är den som har fel. Så att man dömer folk och sådär, man ska vara lite väldigt försiktig faktiskt. En person säger här, om man hör baktal längre ifrån, är det då obligatoriskt att man går till dem och säger till? Allt beror på om man kan. Alltså du är inte där. Om du är där, du ska inte vara medskyldig. Antingen du säger till eller går därifrån. Hör du folk som pratar illa? Om du har någon auktoritet, folk lyssnar på dig, folk respekterar dig. Du vill påbjuda det goda, förbjuda det onda, du kan göra det. Men om det leder till större skada eller du är osäker på om det är baktal. Det är också, man ska vara försiktig också. Inte bara gå och lägga sig i folks konversationer. Och samtal och säga, men sluta baktala. Men kanske, men baktala inte då. Förstår du? Så att man inte skämmer ut sig själv. Utan man måste vara säker innan man liksom dömer folk eller säger åt folk att någonting är fel eller rätt. Sista frågan, sen måste vi gå och be Aisha. Ja, Karim. Okay.